Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej och hallå och välkomna tillbaka till Parfympodden. Du lyssnar på avsnitt nummer 7 med mig, Viktor Langer.
Och mig, Hanna Johansson.
Och idag ska vi som parfymvärldens svar på Marina Abramović och Olaj ta oss an konsten som dagens tema.
Ja, precis.
Exakt, så att om vi bara, vi rivstartar väl direkt. Jag tänkte bara liksom, om vi inleder med så här, hur, kan inte du berätta lite om din relation till de sköna konsterna?
Ja, de sköna konsterna. Alltså jag, det här kommer säkert inte som en överraskning för någon, men jag var ju verkligen ett sånt barn som gillade att vara själv väldigt mycket. Så jag tror min så här ingång till de sköna konsterna väldigt mycket är så här att sitta och rita liksom.
Ja, du är väldigt begåvad på att teckna bland annat.
Tack så
något
mycket.
Som jag, något jag saknar.
Ja, men jag har hållit på mycket med sånt liksom. Jag har gått på så här folkis och målat också. Så att jag har lite den ingången att jag liksom har ägnat mig åt det själv. Liksom på äldre dagar på något sätt så har jag väl kanske mer liksom haft någon slags försök, ta någon slags konstnärlig praktik. Det jag skriver, och jag har ju jobbat som konstkritiker också ganska, nu är det ganska många år. Så det är väl lite min, så det är ganska centralt i mitt liv på väldigt konkreta sätt. Det är,
Jo, men man kan väl nästan säga att så här, det är väl lite som att, alltså på samma sätt som jag har gjort ganska mycket olika saker relaterade till parfym på ett eller annat sätt. Alltså man har verkat i branschen på ett eller annat
just
sätt.
Det.
Liksom. Så kan man väl säga att du har väl på lite samma sätt fast med konst då, och litteratur kanske framförallt.
Ja.
Liksom, haft liksom, ja, men varit på lite olika funktioner och haft lite olika ingångar
just det,
till
men,
det
ja,
ämnet.
Precis, liksom. Det är verkligen sant. Jag har liksom, ja, men som sagt, jag har målat själv, jag har jobbat med utställningar, jag har skrivit kritik, alltså jag har liksom angripit konsten från lite olika håll liksom, kan man säga.
Ja, men exakt.
Vad gillar du för konst?
Alltså, det är så himla, alltså jag tycker det är svårt för att det är så här, alltså jag gillar, ja, men jag gillar typ, alltså inte så mycket som jag gillar konst, och gillar jag, som vi väl nämnt liksom i något tidigare avsnitt, att jag gillar liksom stora känslointryck på ett sätt. Och det gör liksom att så här, medlet eller farkosten är ibland liksom mindre viktig, utan så länge jag får gråta lite så känner jag mig nöjd ungefär. Men nej, men alltså så här, om man ska se, om man tänker så här, favoritkonst typ liksom, alltså så här, min all time favorite liksom konstnär är Francis Bacon, som var liksom en fantastisk målare med en väldigt liksom, ska man säga, en mörk historia kan man väl säga.
Ja, verkligen.
Men jag tycker att hans måleri är otroligt, alltså så. Han är ju känd för, alltså för de som inte är bekant med Francis Bacon, så en brittisk målare liksom som gjorde väldigt liksom, vad ska man säga, så slags liksom dekonstruerade kroppar och ansikten. Ja. Alltså det är väldigt, det är ganska otäckt måleri.
Ja, det är, men det verkligen. Det är nästan som att man, alltså, har tagit en trasa och liksom gnidit runt i anletsdragen liksom. Eller det är kroppar som ser väldigt förvridna ut och det är liksom.
Ja, men exakt. Och han var väldigt upptagen under han liksom, alltså studerade påveporträtt och gjorde liksom parafraser på dem med liksom upphängda liksom slakteridelar i bakgrunden och sådana grejer. Så att väldigt, det är liksom ett konstnärskap som kommer ur mycket mörker, kan man säga. Men det finns vissa av hans, liksom, alltså de som inte är sådär, de som han kanske är mest känd för, som de här påveporträtten, de här väldigt, liksom, de här liksom förstörda människokropparna och liknande, eller förvridna. Så är det väl, alltså han har... alltså jag tycker han har en färgbearbetning som är helt otrolig. Alltså vissa av hans, de, liksom hans färgglada, eller vad man ska säga, målningar är fantastiska. Alltså det är liksom ett, det är liksom som ett eget litet universum där allting tycks, ja men hör ihop. Alltså mitt favorit, två av mina favorit, han gjorde väldigt mycket så här triptyker, alltså liksom tredelade tavelserier, kan man säga. Och en som heter liksom den svarta triptyken, som handlar om hans, alltså älskares självmord egentligen, som är alltså verkligen ett, alltså en otrolig, alltså fantastisk serie målningar liksom. Också den då väldigt mörk, men just där den är så otroligt vacker i färg, liksom bearbetningen och hur den är, liksom hur den är målad. Det är nästan som att så här, det är som att man ser hur han har liksom processat ur sig det här liksom oändliga traumat på de här också alltid väldigt storskaliga dukarna liksom. Så att dels det, och sen så har han en annan triptyk från 60-talet som är så här turkos, som är helt fantastisk, som väl typ, tror jag, så här, bland det dyraste som någonsin har sålt på Sotheby's typ, och sånt där. Så det är väl en sån, så här, sån favorit liksom. Annars så, alltså jag gillar typ det mesta liksom. Jag tycker att så här, jag är liksom inte så mycket en snobb. Jag tycker att allting, jag kan gilla allt ifrån så här Tom Tits konst som typ Olafur Eliasson, ja, men du vet.
Ja, men exakt,
till liksom, alltså, så här, ja.
Ja, jag tycker också att det är lite, jag tycker att det är ganska tråkigt och snobbigt när man säger typ att man inte gillar en särskild, alltså att man kategoriskt till exempel inte gillar en särskild epok inom konsten. Eller
ja, men
en,
exakt.
Så, men jag är lite som du kanske, att jag också så gillar, alltså just det som du nämnde nu med Francis Bacon, alltså färg. Jag är ganska enkel på det sättet, jag kan verkligen gå igång på alltså just måleri med bra färger. Det finns en så här
När det är så här, man känner typ så här, alltså just, alltså det gillar man, älskar man ju när man väl går och ser vissa målningar live, att så få se typ så här lite busiga penseldrag,
ja,
och liksom så här texturen och sådana grejer. För mig är det väldigt, alltså så här, jag vet inte, jag gjorde en intervju tidigare idag för en inredningstidning som ville liksom prata lite om rumsdoft och sådana grejer, och så pratade vi lite om så här, ja men min relation till doft, och då liksom kom jag på det att så här, den kommer ju ur ett konstintresse i grund och botten, men mitt konstintresse är också väldigt, alltså mitt intresse för estetik och för konst och för parfym är väldigt sensoriskt laddat, alltså för mig är det väldigt mycket så här, det är färg, själva liksom texturer, hur saker och ting liksom känns och upplevs på ett sätt, kanske snarare än att så här, eller inte snarare än, men kanske lika mycket som att, ja men okej, men man läser om en viss typ av målning, eller man liksom förstår symboliken i någonting eller liknande liksom, och det kan också vara en ingång, men för mig är det, ja men som du sa det här, att jag är inte så kinkig om det är lite trevliga färger och det är målat på ett mysigt härligt sätt, så
ja,
kan jag
det
liksom...
kan räcka långt, alltså det finns en samtida konstnär som jag tycker är så himla underbar, som heter John Zurier, som är amerikan, han är alltså kanske 60-70 år tror jag, men han gör helt magiskt liksom abstrakt måleri som är, man kan säga liksom att det, jag tror att han eventuellt har sagt det också, att det är som en typ av liksom landskapsmåleri, alltså han utgår väldigt ofta från olika liksom platser i naturen, men det finns liksom inget spår av något föreställande, och inte ens liksom att det är att det liknar, alltså han har målat jättemycket på Island, men med färger som inte alls man kanske förknippar med Island, om du förstår vad jag menar. Alltså det är väldigt liksom, det är väldigt subjektivt. Och det liksom, det skapar liksom lite samma intryck nästan som att lyssna på musik, tycker jag, eller känna en doft. Alltså en viss typ av sånt abstrakt måleri tycker jag har den effekten liksom. Att man,
ja,
det går direkt liksom på känslorna. Men alltså för att knyta ihop, inte knyta ihop säcken, men för att föra oss tillbaka till...
Ja, precis. Nu är det slut.
Nu för oss, det var hela podden. Men för att liksom komma tillbaka till doftens värld. Alltså,
ja.
Om vi ska prata om parfym och konst, då känner man ju direkt att det kanske är i farans riktning att man blir så där liksom bon rodeo. Här brasklapp är att vi gör den här podden med Bon och jag har jobbat på Rodeo, så att det här är liksom said with love, men att det lite blir den här modig faktiskt konstdiskussionen om man liksom ska börja så här lite krampartat att försöka hävda att så här parfym är faktiskt
exakt.
Vad tänker du kring liksom
vad tänker jag kring det här som jag försöker där jag försöker etablera i svensk skönhetspress? Vad är det jag kämpar för egentligen? Nej, men vad är det jag vill ha? Ja. Jo, men för mig är det så här att det här är en superintressant diskussion, och jag tror att så här, det är en pågående diskussion även för de som liksom sitter i min båt och kan väldigt mycket om parfym och kanske skriver om parfym eller diskuterar det i liksom obskyra forum på nätet och liknande, liksom att vissa är alltså några av de liksom främsta experterna på parfym i världen hävdar bestämt att parfym absolut inte är en konstform, för att det är en konsumtionsvara liksom. Fredrik Mall, som är ett sånt ett parfymmärke men också en person som har liksom grundat det, och han är inte parfymör utan han ser sig själv, vilket jag tycker är så mysigt, han ser sig som en parfymförläggare, så att han bjuder in parfymörer och låter dem liksom skriva åt honom.
Gud, eller inte åt honom,
men han ger ut dem.
Vad roligt att han kallar sig för parfymförläggare, för jag tänkte faktiskt på just honom i sammanhanget, alltså som en sån lite nästan, inte riktigt mecenat men ändå lite liksom, eller som en
någon
som liksom håller sig med en sån renässansverkstad av liksom flera olika personer som jobbar.
Den moderna parfymvärldens Fredrik Roos eller Rolf de Marie eller något sånt där. Liksom. Han betalar och de fixar. Nej, men han har i alla fall sagt att, och det är en ganska bra grej alltså, i den här diskussionen, för man kan ju vrida och vända på saker lite. Liksom. Och han har sagt till exempel att parfym inte, som jag förstår, alltså, att han menar att parfym inte är konst, men det rör sig ett slags landskap mellan design och fotografi. Och det tycker jag är ganska spännande, för att det är en ganska bra, alltså den fotografiska delen är väl där att, och det låter det ändå liksom är fotografi, konst och så vidare. Det är något som, det är något nästa. Som liksom, nästa diskussion.
Ja, precis.
Exakt. Ja. Nej, men om man säger så, om man tänker fotografiet då liksom, så är det den här förmågan att fånga upp ett ögonblick till exempel. Ja. Och det har ju parfym i allra högsta grad. Ja. Att man kan liksom återskapa vissa typer av miljöer eller liknande. Så det är en ganska smart parallell. Och sen designaspekten är väl det då att liksom, det inte är konst, men att det är design som har förmågan att transportera eller illustrera. På ett sätt som till exempel fotografi har. Så det är en ganska smart sån.
Ja, det var verkligen, på samma sätt som också design liksom, så mycket handlar om att upphöja vardagsföremål liksom.
Alltså,
det är en stol, men det är inte vilken stol som helst, utan det är en vacker stol som är liksom uttänkt på ett snillrikt sätt liksom. Så är parfym också väldigt mycket att det är ett lukta gott vatten liksom, men det finns något mer liksom i det.
Ja, och det har väl jag sagt också. Jag trodde om det var första avsnittet av podden när jag väl sa det liksom, alltså min relation till parfym och så. Jag brukar alltid säga det när folk frågar sig, men vad är det som är så himla varför håller du på liksom, vad är det som är så roligt? Nej, men då är det väl att först och främst så är det inte så här, det är inte så knepigt, utan det handlar ju om att liksom parfym gör vardagen lite vackrare liksom. Och det där har man ju verkligen en sån liksom parallell till liksom formgivning och liknande. Och jag tror att i formgivning, om vi ska, nu går vi verkligen in här, men om man tänker formgivning, så kan ju det vara, det är väl den diskussionen som har funnits i modevetenskapen de senaste åren till exempel, att så här, konsthantverk, alltså jag ser ju parfym som ett konsthantverk, det betyder att det är ett hantverk som kräver att en skicklig yrkesperson som vet vad den sysslar med skapar en produkt egentligen. Och det kan ju vara konsthantverk som är att någon är en finsnickare till exempel. Det kan vara att någon målar. Det kan vara, enligt mig, liksom sömnad. Alltså sådana grejer. Och just det här att där finns ju, alltså konsthantverk är ju en slags design. Alltså det har ju med formgivning att göra på ett sätt. Och för mig är just, men alltså benämningen konsthantverk tycker jag är bättre, för att det kan också vara, alltså det kan vara ett hantverk som leder till ett konstnärligt uttryck. Alltså stolen kan vara, alltså en stol kan vara ett väl formgivet föremål som gör vardagen lite vackrare, men en stol kan också vara liksom ett mästararbete från 1700-talet, och då någonstans börjar jag i alla fall liksom, då tycker jag att man börjar liksom närma sig någonting som är mycket mycket mer, alltså det finns någon slags, formen skapar en slags upphöjdhet i sig själv på något sätt. Alltså jag vet inte. Och jag tror väl att där min relation till parfym handlar väl om att inte så mycket, alltså att bära parfym, det är inte som att man går runt i någon konstinstallation och ska nej, tro att man gör det bara för att man köper en... Nej, nej men exakt, och det är inte det det handlar om, utan parfym är ju ett slags socialt konsthantverk, alltså som där vi använder och konsumerar parfym som en liksom produkt som är skapad av en liksom skicklig hantverkare men presenterad i en extrem kommersiell kontext, och det är väl där parallellerna som vi pratade om förra avsnittet
exakt liksom. Den är väldigt tacksam att göra liksom.
Jo men exakt, och det är väl samma diskussion som man har där, att så här, nej men det finns i parfymvärlden så finns det också en, det finns också vita t-shirts eller helt vanliga byxor eller liksom en ja, helt ordinära vanliga kläder. Ja. Kläder är inte konst, brukar de flesta säga. Men om man då går över till liksom ett slags, ja men om vi tar mode då som referens, alltså couturehantverk till exempel, eller väldigt konceptuella kläder liksom, alltså där man börjar liksom tänja lite på gränserna.
Ja, sådana precis som en kläder som nästan är en handverk mellan just kläder och liksom ett bord till exempel kan det ju vara.
Ja, exakt, eller så alltså, Iris van Herpen som gör sådana här extremt invecklade 3D liksom printade saker som, där man också börjar så här, röra sig gränserna med kläder och skulptur teknik, till exempel.
Ja, precis.
Exakt. Och där har väl, det är väl den diskussionen förs väl i allra högsta grad i modesammanhang liksom. Men det är väl, alltså, och grejen är så här, jag är inte så intresserad av att alla ska tycka att parfym är konst. Nej. Alltså, så här, det är inte därför man har parfym på sig. Det är jättebra för folk som mig som har jättemycket parfym och ägnar väldigt mycket tid åt parfym, att vi har någonting att sysselsätta huvudet med liksom. För att för mig skulle det bli liksom, det skulle bli jätteunderligt för mig om jag satt med skåpvis med parfym hemma och bara såg på det som att jag hade jättemycket kläder. Typ.
Ja, alltså, jo, exakt.
Det hade inte motiverat den besattheten.
Nej, riktigt, och det alltså, känns så. Ju lite också
då är man bara någon som koppar för mycket liksom.
Ja, precis, då har du ett missbruk. Behöver söka hjälp. Nej, men då det känns väl lite som att parfymbranschen inte heller är så jätteintresserad av att det man ägnar sig åt ska betraktas som konst någonstans, för att de inte kanske behöver det. Alltså,
nej, exakt, för det är inte den de har så mycket som konsumenterna pengar ändå. Har. Ja,
exakt.
Så det är väl liksom, ja, men om man ska summera det så är det väl det att så här, parfym kan vara väldigt mycket olika saker. Men jag tycker framförallt att om man, alltså någonstans så finns det, alltså för mig är det inte så mycket, alltså just där om vi talar om de här stora konstupplevelserna, det finns ju liksom allmängiltigt vackra parfymer, alltså så, det finns ju liksom av de stora klassikerna, liksom nummer 5 och Chalimar och liksom Cotys Chypre om den fortfarande hade funnits idag och så vidare.
De är typ som motsvarande Venus födelse.
Ja men exakt, det är liksom det är någon slags liksom alltså Botticelli allmänt. Verk som är liksom det är Louvre-pjäserna
liksom. Allmänt accepterat som det här är sublimt.
Jo men exakt, och ofta så är det så att när jag pratar mycket om klassiker som många kanske i Sverige idag inte har en bra relation till, alltså då, eller bra relation, att man inte har en god förståelse för vad de är eller varför, alltså man har ingen relation till dem på ett sätt, då liksom brukar jag alltid säga det att så här, ja, men ge det lite tid, alltså gamla parfymer är liksom inte gjort, alltså på samma sätt som så här, man kanske inte skulle vilja ha en jättestor barockmålning hängandes. Nej. Hemma liksom, eller, för att inte,
jag skulle gärna ha
alltså,
det,
jag, men jag kanske hade inte absolut typ
en, kanske inte en, man kanske inte skulle vilja ha en barock klädstil eller något, alltså,
nej men exakt, eller stor barockmöbel eller liknande liksom.
Ja men för det är just det här sociala som du nämnde innan, att det är liksom man kan ha, alltså också det här med liksom vad som kanske blir någon slags viktig skillnad, att konst avnjuter man väl kanske, eller interagerar med på ett lite annat sätt än till exempel kläder eller mode och parfym. Alltså där är man inte, man går, de allra flesta av oss är ju inte konstsamlare liksom.
Nej.
Utan man interagerar med konst.
Man önskar att man hade dem.
Man skulle gärna vilja vara det, men man har inte fiolerna liksom. Så då är det ju någonstans att man liksom man är en konsument av en slags upplevelse snarare än av ett föremål.
Det är huvudet på spiken verkligen. Att just det är så här, för mig är nog parfym lite som att, alltså på ett sätt, alltså parfym är så himla mycket, du vet, det kan vara som att klä ut sig, det kan vara som vissa personer använder makeup, Och då är det inte ens, man bara, då är det inte som att man sprayar på sig någonting som är lite ovant för mig att ha på sig, och så tycker jag att jag är performancekonstnär för att jag går på fest liksom. Utan, men det är just den här grejen att man, när jag konsumerar parfym så konsumerar jag hela tiden liksom ett hela tiden alltså skiftande landskap av upplevelser och känslor. Medan jag tror att man kan också konsumera, och jag, alltså det är uppenbart att väldigt många personer liksom konsumerar parfym som, alltså, som vara liksom, alltså som en lyx, ett lyxgods på ett sätt. Jag brukar ibland lite skämtsamt ironisera över att vissa, alltså speciellt vissa typer av herrar på vissa, vissa liksom såna här internationella forum eller YouTube-kanaler och liknande, älskar liksom att köpa dyr parfym, alltså såna här dyra limited edition-grejer, och det ska vara liksom guldkorkar och bling och Swarovski, jag vet inte vad. Och då brukar jag lite skämtsamt säga att det är som att de skulle vilja samla på bilar, men det är billigare att samla på Nej, men precis, och det är billigare att samla på riktigt dyra parfymer, för de kostar 3000 kronor styck och inte 300 000.
Nej, exakt. Eller som och, precis, det blir som att samla på liksom, inte vet jag, typ sådär, folk som samlar på väldigt dyra viner och aldrig dricker dem.
Nej, men exakt, för att man vill ha sitt lilla vitrinskåp med sina fina flaskor i och sådär. Och det är ju liksom, i grund och botten, det beror ju på vilken ingång man har till ett intresse. Man kan ju också samla, det finns ju människor som samlar på vintageparfymer som aldrig öppnar dem till exempel. Ja. För att de tycker att de här gamla Baccarat och liksom så här Lalique-flaskorna är konstverk i sig själva. Och det är de, det är också en liksom aspekt av det. Om man ser historiskt så har ju parfym, alltså, om man ser bara liksom parfymflakonger och liksom olika kärl för parfym, så kan ju liksom gamla Lalique-flaskor gå för mycket pengar som helst idag på auktioner. Och då är frågan, är det konst då, du vet? Alltså så här,
ja, just det. Det där är jätteintressant. För där uppstår också någon slags fråga om så här, vad är det som utgör, alltså, själva konsthantverket. Alltså det är dels exakt. Själva juicen, det är dels själva liksom parfymen, men det är också allt som hör därtill. Till exempel då,
ja, jo, men exakt.
Kanske till och med marknadsföringen i vissa fall.
Ja, precis. Alltså, eller liksom en otroligt vackert utformad butik till exempel. Alltså, var börjar och slutar det här liksom, konsthantverket på ett sätt? Liksom. Och, jag tror att, och det kan man väl absolut tänka så här, om man, alltså, jag tänker ibland lite på, alltså, en mode liksom designer som jag gillar väldigt mycket som heter Rick Owens. Mm. Han är ju dels känd för att han gör liksom så här, vad ska man säga, så här Los Angeles gotar liksom linnen, ja, och typ liksom
det är sommargot. Sport,
ja, men det är sommargot på väg till gymmet liksom. Det är väl det han är känd för liksom i så här, ja, sociala medier feed, för att det är mycket killar som tycker att det är nice. Men han är ju också otroligt otroligt skicklig på att göra väldigt väldigt konstnärliga skulpturala kläder.
Ja. Och har han är en väldigt, också gift liksom, med en helt underbar kvinna som heter Michelle Ami,
ja,
som man kan ha lite kul med på Google om man vill.
Ja, men precis, som någon slags liksom gotisk shamandrottning, ja, 2018 liksom. Nej, men det jag gillar med honom i alla fall, det är det att om man tänker att på honom, alltså så här, han, varför han har blivit så framgångsrik, det vill säga det att han är väldigt duktig på att han har skapat som ett litet eget universum liksom, som vissa gör. Alltså vissa har ju det, som till exempel att så här, Dior har ett eget universum för att de har väldigt mycket koder, alltså mycket visuella saker, som att de har logotyper och de har en lång historia och så vidare. Och sen så finns det ju yngre designer, till exempel som, ja, men jag tänker på Alexander McQueen till exempel också, där man fattar någonstans att så här, allting i det här, från liksom, alltså från fodret i vissa av plaggen till liksom hur skorna, alltså du vet liksom att det finns, allting är liksom, ja, men det är som att stiga in lite i en fantasivärld på ett sätt. Och Rick Owens är en person som jag tycker gör, om man är into den konstnärligheten som han sysslar med, så gör ju hans butiker i sådana fall då en upplevelse, och liksom han gör möbler och det är liksom, ja, men det är som en egen liten liksom svär på ett sätt. Och jag menar, så skulle man ju på ett sätt kunna, om man känner väldigt starkt för, alltså för mig till exempel Grelin, som är då liksom den ständiga käpphästen i liksom i den här podden från min sida, för att jag bara liksom, det finns inte i Sverige, så jag måste få folk åka till Paris liksom. Men just det här, alltså det är en sån, alltså för mig är det en liten sagovärld att gå in på liksom när man är i Paris. Och även fast det är så här, det är en massa försäljare där som jobbar på, de vill sälja på en sak och hit och dit, för att det måste de göra, det är deras jobb, så är det fortfarande, det känns lite så speciellt och lite, ja, men jag blir
lite
liksom,
magiskt.
Jag på, ja, men exakt liksom. Så att, men det jag ville komma till med det resonemanget någonstans är väl det här att, alltså om vi tänker så här, ja men är det flaskan, är det upplevelsen totalt och så vidare. Och jag tror att vissa personer som konsumerar parfym och kanske liksom samlar på parfym. Jag ser mig inte så mycket som en parfymsamlare liksom på det sättet. Jag är inte så intresserad av att konsumera parfym. Jag köper gärna en parfym om jag tycker att den liksom är värd sitt pris och fyller en funktion i min garderob eller vad man ska säga. Men annars så är jag liksom, annars så har jag det här relationen som när jag pratar i podden till exempel eller liksom gör andra kul grejer liksom och ja, bär parfym för mig själv.
Ja,
såklart,
liksom. Exakt. Och din garderob är väl också ganska mycket som ett referensbibliotek snarare än en samling exakt. Som du visar upp, upplever jag.
Nej, men
jag
precis. Liksom, ja, nej, alltså min samling, alltså den, ja, men min samling står i ett... Ja, men precis. Den står liksom i dessa skokartonger i ett skåp i hallen. Det är liksom inget som... Jag är inte så intresserad av att ha... Alltså dels också för att parfym ska inte förvara sina vitrinskåp ute i solljus. Det är inget bra för dem liksom. Men just det här att... Ja, men jag vet inte. Jag tror att man kan ha olika ingångar där. Jag är liksom intresserad av, för mig personligen, konstnärliga upplevelser med parfym som farkost. Men på ett konceptionsplan så är jag liksom mer intresserad av, precis som du säger, liksom att bygga upp referenser. Att liksom om jag letar efter läderparfym, då vill jag ha liksom en bredd i ett litet läderbibliotek hemma, så vill jag ha liksom en sötat läder och en liksom ett rökigt läder. Och liksom då är hela jakten för mig att hitta liksom det bästa jag kan hitta i varje liten nisch av varje liten kategori parfym och så vidare.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Och det är därför man liksom aldrig blir klar, och det är därför det här är en väldigt dyr hobby. Men man kan ju också komma från andra sidan att man då samlar för att man till exempel tycker att så här, alltså det är precis som vissa samlar på klockor och då är väldigt upptagna av liksom dels hur klockorna ser ut men också vilka material de är gjorda av och så vidare och så vidare. Och där tror jag att det blir mycket mer relevant för de som konsumerar parfym, för att gemene man kan ju inte så mycket om råvaror och liknande, men det är väldigt vanligt ofta att folk som verkar samla för att samla liksom, alltså en regel, vanlig samlare, precis som någon som samlar på mynt eller frimärken eller bilar eller vad man nu vill syssla med liksom. Så är det ofta det att man märker ibland att vissa som man ser som figurerar på nätet och andra liksom, är ofta ganska upptagna av det här att liksom, hur saker också ser ut. Att de konsumerar kanske inte vissa märken för att de känns inte fina nog, eller de attraheras inte av liksom layouten och liknande. Men alltså en person som jag är ju ganska ointresserad. Jag tycker att det är underbart när det är en jättefin flaska. Jag tycker att branding och storytelling är fantastiskt. Men om det är en dålig doft så är det fortfarande en dålig doft. Medan ibland så känns det som att, och det är väl den här liksom varför jag hamnar i onåd ibland på forum, för att jag brukar liksom, jag brukar argumentera för att så här, nej men allt utomstående spelar ingen roll, det är bara själva liksom juicen i flaskan som är huvudsaken. Men det är klart att jag också gillar liksom en lite flärdfull förpackning.
Ska man
hosta upp 2000 alltså, spänn för en parfym, då vill man ju inte att den kommer i någon så här ziplockpåse.
En lös påse, alltså, exakt. Nej, men sen så är det väl också med samlande, alltså precis som du säger det här att det är, alltså om man jämför med att samla på vad som helst egentligen, såhär myntfrimärken, bokmärken liksom. Det är ju, dels är det ju kul att äga saker tycker många, och dels är ju själva, alltså vad hobbyn går ut på är ju alltid att, det är inte att ha mest grejer egentligen, utan det handlar om att ha det som är mest sällsynt. Alltså det som alla andra samlare också vill ha. Liksom. Så det är verkligen att man är helt enkelt en sån värdekategori. Liksom. Men jag tänker att för att inte tappa konsten helt och hållet.
Ja. Eller nej, menar jag.
Nej! Finns det exempel på liksom För om vi nu har pratat lite om det här, liksom, alltså lite så här strukturen och funktionerna med liksom, vad kan parfym vara liksom, är det en typ av konsthantverk? Vad är det i så fall som utgör själva hantverket? Finns det exempel där?
Om det inte kan vara konst, kan man konstsamla parfym då? Liksom? Kan man vara mecenat och så vidare?
Exakt, kan vi få en sån kompromiss? Liksom? Men finns det liksom ändå exempel där parfym eller doft, kanske för att bredda till och med lite, har använts i liksom konstsammanhang?
Ja, jo, men absolut. Alltså, det är väl också... Det är alltid svårt, alltså såhär, det är svårt att liksom dra ut, det, alltså såhär, det finns ju ingen sån här Kungliga biblioteket-lista över alla performance och installationer som har gjorts världen över, liksom fram och tillbaka, så att man bara liksom googlar parfyminstallation och sen så får man fram det. Och om man ska ta ett liksom ganska relevant exempel som jag tycker är kul för att det är en väldigt stor liksom kommersiell näsa, så har vi Francis Cructian som är en liksom, ja, men stor parisisk näsa som bland annat, alltså, innan han har ett eget märke som heter Maison Francis Cructian som numera finns på Nordiska kompaniet som precis har öppnat de har precis öppnat disk där på sin nya beautyavdelning. Och innan dess kan man säga, innan han lanserade det egna märket som idag ägs av LVMH, jobbade han liksom som independent, eller inte independent, han jobbade för en av de här stora, jag kommer inte ihåg om han var på Chivodan eller om han var saksamma. Han har i alla fall gjort många sådana här blockbuster, till exempel Jean-Paul Gaultier's Le Mal till exempel, är en sån stor, alltså det är hans största succé kan man säga. Han har gjort vissa parfymer för Dior till exempel, han har gjort Elisabes parfymer till exempel, så han har gjort många sådana designers som har blivit väldigt liksom stora, så att han är väldigt skicklig på kommersiellt parfymhantverk kan man säga. Han är bra på att göra välgjorda parfymer som säljer som smör liksom. Men han har också, vilket är lite kul, alltså han har också liksom en artistisk sida som han dels vill försöka plocka fram lite mer i sitt egna märke, men också i att han har gjort lite konstprojekt faktiskt i samarbete med, jag tror att det är Petit Palais som är ett museum i Paris. Där han har gjort då såna här doftsatta liksom installationer, alltså som där han har jobbat med, kan man säga, som rumsdoft till exempel. På, alltså i utställningshallar helt enkelt, på temat då liksom installationskonst, och det är ju liksom, kan man väl säga, en av de kanske mest, alltså så här, det tacksamma liksom, alltså där man kan göra mycket med parfym. Alltså man måste ju komma ihåg att parfym är ju mer än bara liksom rosor och liljekonvaljer och någon syntetisk mysk och så vidare. Idag kan man ju liksom, idag har vi ju syntetiska råmaterial som kan dofta allting från liksom blåmögelost till liksom aluminiumfolie, vilket gör att man kan också, alltså möjligheterna för en person som vill arbeta konceptuellt med parfym, dels i parfymflaskor men också till exempel konstnärligt som installationer och liknande, har liksom väldigt mycket större möjligheter idag än för till exempel för 50 år sedan. Så det här är nog någonting som man kommer se mycket mer framöver, tror jag. Det känns som att det liksom är, också ser det så att liksom, det är väl inte den liksom installationssyftet alltid, men man märker mycket mer att liksom, ja men, doftsatta liksom miljöer på ett eller annat sätt. Det var väl någon gång, var inte vi på någon så här invigning för ett så här offentligt verk i Stockholm där i Brunkebergstunneln som
hade blivit av? Jo, just det. Ja men precis, det var ju en av de första gångerna som vi liksom hängde.
Jättelänge sedan var det.
Ja, och det var väldigt märkligt liksom vad det handlade om, eller jag fattade aldrig riktigt.
Brunkebergstunneln är ju då den här liksom gula och aluminium, eller vad ska man säga, det är någon slags kromgul runt cykel- och promenadtunnel mellan Sveavägen och Birger Jarlsgatan i Stockholm.
Ja, en jättehärlig tunnel.
Jättemysig.
Faktiskt. Jag gillar
väldigt,
den.
Liksom, väl fotograferad. Den har säkert en platstagg på Instagram. Ja. Nyfiken och inte har varit där.
Exakt. Men precis, då var det ju någonting med att man skulle liksom göra någon typ av doftinstallation i tunneln. Jag minns att jag tänkte på det när jag var där, för att jag liksom inte, jag tyckte mig inte känna någon doft.
Nej, det, för det var väl tanken att det skulle vara doftsatt och så skulle det byta doft under. Och då tänker jag så, jag bara, ja, var det, kom unga allergiker och liksom lobbade ner den verksamheten?
Ja,
eller vad? Jag vet inte.
Exakt, det känns ju lite tvek på ett sätt. Men det känns ju också som att det, alltså, en doftinstallation ställer ganska speciella liksom logistiska krav. Alltså dels att det är så, nu måste vi liksom nu måste vi, vad säger man, motsatsen till att tillgänglighetsanpassa vårt museum, för att du får inte komma hit några astmatiker.
Nej, nej men exakt.
Och dels bara det här och liksom, alltså att hålla en, alltså nu låter jag verkligen som ett barn, men liksom att hålla en doft på ett och samma ställe eller liksom fylla på, hur gör man det?
Ja, nej, nej men är det som är
ut och då. Så det känns som att det är mycket utmaningar med det där.
Mm, ja men absolut, nej, men då det är väl om man ska göra som doftinstallationer, då kräver ju det liksom att man har ett jämnt flöde av doft hela tiden, så då kan man ju använda till exempel, alltså, då gissar jag alltså när man har gjort det, när Krutjan har gjort det här, så har man väl använt en slags liksom storskaliga diffusers eller liknande som hela tiden liksom puffar ut lite vattenånga med en parfymblandning som han då har gjort för det här syftet eller liknande liksom. Men sen, det kommer jag faktiskt tänka på som inte är parfymerat men som är liksom doft och konst, som var en tydlig sån upplevelse för mig. En annan av mina favoritkonstnärer som är en sån här liksom som jag älskade på gymnasiet och skrev ett arbete om när jag hade någon sån här konstkurs på gymnasiet som man kunde ha på den gymnasieskolan som jag gick på. Då, alltså en konstnär som heter Anthony McCall.
Uh-huh.
Och han gör som liksom meditativa, jättevackra installationer med alltså ljusprojektioner i rökfyllda rum.
Aha.
Så att han har förklarat det som att det rör sig mellan gränslandet mellan liksom installationer som man går runt i de här och man kan ta i de här. Alltså det blir som man, alltså det är svårt att förklara, men man får googla på det. Det är otroligt vackert. Och
det låter
jag tror att han hade någon utställning, en utställning på Moderna Museet för, ja, det måste ju varit liksom, vad var det då? Det är väl snart 10 år sedan nästan.
Mm.
Som heter You and I Horizontal, som är då att liksom, det är ett sånt här rökfyllt, så här, diskorökfyllt rum. Där det då är såna här projektorer som gör liksom, som nästan som streck på väggar och från tak ner i golven och så vidare, som så här långsamt liksom genomgår ett slags metamorfos, att de ändrar liksom form men väldigt, väldigt lite åt gången, vilket gör att det skapas liksom, på grund av röken så skapas det som 3D-former liksom i röken, men som man då
som hologram helt kan nästan, eller?
Ja, men exakt, som hologram, som man kan gå igenom och ta i, så att han har sagt att det liksom rör sig mellan installation, performance och skulptur egentligen. Men det jag tänkte så mycket på under den upplevelsen var att det var så himla, eftersom rummet var rökfyllt, så blev det en så tydlig, det blev en väldigt tydlig del av den här liksom fysiska närvaron av de här, alltså av de här liksom skulpturprojektionerna eller vad man ska kalla dem liksom.
Att det just luktade att de också, så där rök.
Ja, men exakt. Så det är ett annat exempel, om man har vägarna förbi en Anthony McCall-utställning så kan man få doften som, ja men just att det, så här, det bidrog till känslan av liksom soliditet på ett sätt, att det kändes som ett material för att det hade en doft, om du förstår vad jag menar.
Men jag, alltså det där, jag har en liknande fast mycket mer liksom prosaisk upplevelse som är att jag var på jag kommer ihåg liksom att när jag var på Moderna Museet när jag var liten, så fanns det ett konstverk i liksom entrén som jag tror att Kiki Smith har gjort. Jag är lite osäker, men det är liksom som en hink där det är uthällt en jättetjock, det ser ut nästan som chokladsmet, men det är liksom som en, ja, en smet helt enkelt, en lång rand liksom. Och i entrén luktade det också alltid väldigt starkt av typ fisksoppa från restaurangen. Mm.
Ja, just det.
Så jag förknippade alltid, jag trodde liksom att det var ganska länge.
Att det var konsten att det var, som doftade.
Exakt, att det var den som luktade, för att den såg ganska motbjudande ut, det här verket.
Ja,
så
ja.
Det väcker någon sån där äckelkänsla, och så att det dessutom luktade fisk.
Ja.
Gjorde liksom att jag verkligen så här inte gillade det.
En sörja från en hink som doftar fisk.
Ja, precis. Det var verkligen inte vad jag ville se då. Jag tänker också sen när man, vi har varit inne på det i lite tidigare avsnitt, men liksom kanske så här apropå skärningspunkten mellan konst och doft, alltså där det finns kanske parfym tillverkare, de behöver inte ens vara särskilt highbrow liksom, som gör ganska konceptuell doft. Alltså där man till exempel Demeter har vi pratat om tidigare, det här liksom doftbiblioteket. Ja,
Ja, exakt. Där, där saker kan dofta allt ifrån zombie till nyklippt gräs. Exakt. Eller mudcake eller vispgrädde.
Det, liksom, precis, ja. Det är verkligen allt möjligt. Liksom. Och där egentligen hela poängen är typ att det ska bara lukta likt någonting annat. Det, ja, det är ju en väldigt sådär, liksom, det är ju så någon slags...
Fotokonsten då, kanske?
Ja, det, precis. Det kanske är lite liksom...
Eller någon slags hyperrealism beroende på hur man vill kasta sig med epoktitlarna.
Ja, men exakt. Så det där är ju liksom... Ibland finns... Det finns ju de som närmar sig liksom ett så här... Vad ska man säga? Lite så här konceptuell praktik när det kommer till...
Ja, men exakt. Jag tycker att det är en väldigt intressant period i... Alltså, det har ju hänt väldigt mycket i parfymhistorien, kan man säga. Man kan ju säga att den moderna parfymhistorien tar sig i liksom början där i slutet av 1800-talet. Och sen det så är den ganska liksom långsam. Alltså, det händer väldigt mycket saker. Alltså, liksom, tekniken går framåt, produktionen går uppåt, industrialisering och synteter blir tillgängliga på ett annat sätt och så vidare och så vidare. Men när det verkligen liksom händer någonting, alltså om det är lite revolution liksom, i parfymvärlden, första gången det händer egentligen. Alltså, det första var ju såklart när man började ha synteter, då var det liksom den industriella revolutionen, kan man säga. Men om man tänker den första liksom konstnärliga revolutionen, är ganska, så det går att dra ganska mycket paralleller till liksom den vanliga konsthistorien, men tidsramarna, liksom axlarna hänger liksom inte ihop. För att, ja, antiken börjar 1884 ungefär, och sen så blir det nyklassicism redan liksom 50 år senare ungefär. Men man skulle kunna säga så här liksom att i liksom litteraturen och i konsten så talar man ju liksom om det modernistiska genombrottet på ett sätt. Alltså när man bryter, alltså den abstrakta konsten, kan man säga. När man liksom går ifrån det liksom figurativa måleriet, och när liksom litteraturen liksom börjar röra sig ifrån vad den tidigare har varit. Liksom, att det, man kan säga att konsten öppnas upp och får fler möjligheter och fler uttryck på ett sätt.
Just det, man börjar förhålla sig lite lösare till vad det är att liksom, avbilda någonting, kan man ju säga.
Ja, men,
på jättemånga sätt. Ja.
Ja, men exakt. Och dels i hur något berättas, men också hur något kan låta. Så det här sker ju liksom i alla konstuttryck egentligen. Och man skulle kunna säga, man skulle kunna dra en parallell, för att om man tänker i liksom 90-talet någonstans, så händer ganska mycket grejer också. Alltså, vi tänker att det har varit 80-tal liksom, det är opium och poison och extremt mycket axelvaddarhår och jättemycket parfym. Och så händer det en sån här liksom trendskifte som händer lite hela tiden, att först vill folk ha mycket och sen vill de ha lite och så vidare. Och 90-talet är ju känt för att det är liksom det är då vi ville börja dofta fräscht och dofta nytvättat och nyduschat och liksom bara inte dofta illa, som jag brukar säga. Vilket är ganska trist liksom.
Kroppshatande på något sätt.
Ja, men exakt. Det är för människor som är rädda för sina egna kroppar, kan man säga. Men just det här, just då händer någonting. Om man kan fokusera lite på, alltså tre faktiskt, om man ska tala konstnärer som bryter sig ur formen, så kan man tala om Jean-Claude Lenin, som vi har nämnt tidigare i podden, som är liksom nu pensionerad från Hermès, men var Hermès husnäsa och har gjort liksom... deklaration från Cartier till exempel, och många sådana liksom, vissa designer blockbusters också.
Just det, men... som du ju så vackert har sagt i den här podden, har en lite akvalaristisk kvalitet.
Ja, men precis. Och han har verkligen det liksom, just det här liksom vattenmåleri-stilen, och den kommer sig, den är sprungen ur den här liksom, den här, vad ska man säga, den här revolutionen som sker här liksom i slutet på 90-talet. Man kan tala om honom, och så kan man tala om Bertrand Duchaufour, som är en branschkollega till honom, och en till branschkollega som heter Mark Buxton. Bertrand Duchaufour tog fram flera dofter till L'Artisan Parfumeur till exempel, som är ett, som man brukar beskriva egentligen som det första nischmärket, för att de var väldigt liksom tidiga med att liksom bryta sig ur den kommersiella ramen, medan man kanske kollar på dem idag och kanske inte tänker att det är så nischat egentligen, för att det känns ganska så här franskt egentligen. Men så Bertrand Duchaufour gjorde vissa dofter för dem. Mark Buxton har tagit fram flera av Comme des Garçons dofter. Om man tänker Comme des Garçons och antimodet och 90-talet och hela den liksom, ja men anti-fashion, som man väl kallar det, hela den perioden liksom, den här liksom motrörelsen liksom mot vad parfym, ja men delvis för dem också. Comme des Garçons har ju liksom jättemycket parfymer som är konstiga, eller vad man ska säga. De är inte många, alltså det är en sån typiska modehipsterparfymer, för att alla som har dem tycker att det är coolt att de liksom doftar kära eller doftar liksom syntetisk rökelse.
Och typ gummideck.
Exakt, ja. Exakt. Så det är svårt att sätta fingret på vad det är. Så man kan säga att allt det här liksom bubblar och fräser lite under den här perioden. Och de här tre parfymörerna leder liksom den här utvecklingen. På samma sätt som man kan säga att under samma period som det hände liksom i matlagningen till exempel. Alltså haute cuisine, ja. Det här när folk började så här laga mat med pincett. Liksom, ja. Och så här, Guide Michelin-krogarna är inte längre de här liksom... De stora franska, alltså det är inte det stora franska köket utan nej, man kan göra det, vet, så här, det helium, ja. Heliumballonger i spunnet och så här, socker. Och
molekylär liksom. Gastronomi exakt. Börjar liksom.
Så riktig, ja. Riktig killmat.
Ja, det är verkligen killmat. Exakt. När huvudsaken är att det är riktigt svårt.
Ja men ja. Exakt, allt ska liksom, det ska frystorkas och flytande ja. Kväve och allt möjligt. Det ska gärna vara så att man ska kunna liksom så här förlora en hand genom att behöva liksom så här, genom att tappa ut någon dunk med något ja. Någon flytande precis. Gas.
Exakt,
liksom.
Det ska vara som att typ gå på nycirkus
ja, men, exakt, och äta en exakt. Måltid. Ja. Ja men precis, och det
alltså,
kan man
inget
säga.
Inget fel med det, jag tycker det är jättekul.
Nej, underbart ja. Att äta sån här molekylär matlagning. Mm. Men just det här, ja men om man tänker på de här tre parfymörerna och lite vad som händer i parfymhistorien här, om vi ska tala om liksom parfymernas modernistiska genombrott, så är det väl just det här man går ifrån den här ramen som är att så här, en parfym ska vara en kypre, en parfym ska vara en oriental, en parfym ska vara en fourchère eller en parfym ska vara den här akvatiska strukturen eller liknande. Och så börjar man säga så här, nej men parfym kan vara lite vad som helst. Så Mark Buxton tar fram då liksom så här Comme des Garçons dofter som luktar, du vet, helt obestämbart. Man arbetar framförallt, börjar arbeta med syntetiska som är nya, som liksom inte riktigt doftar, alltså inte synteter som är så åh, vi har den här istället för cederträ för att det är billigare än cederträ, utan vi har den här som doftar typ stearin för att nu ska vi göra en parfym som doftar blockljus typ ungefär liksom. Eller vi ska göra en parfym som doftar rökelse men som doftar som rökelse inte kan dofta sådär. Och det är därför alltid när folk i tid och otid tjatar om att naturliga ingredienser är så himla mycket finare, då ska man tänka på de här tre parfymörerna som revolutionerade sin bransch och såg till att det finns nischparfymer idag kan man säga. Och att alla som inte vill dofta som en jättenaturtrogen Lili Konvall kan faktiskt få söka sig någon annanstans och hitta något mycket mer konceptuellt liksom. Nej men det är ganska spännande för att om man ska tala om ett sånt här liksom genombrott egentligen, för att det ligger ganska nära oss i tiden egentligen, och det kan man säga också är startpunkten för nischparfymer som vi känner idag. Alltså sen har det ju kommit den här nischrörelsen, man kan säga liksom 10 år sedan så började någonting, alltså när Byredo släpptes i Sverige till exempel som var liksom då ett litet nischmärke som gjorde någonting annorlunda som just ingen det. Annan gjorde i Sverige, och Byredo blev ju väldigt speciella och stora i Sverige just för att det var ett svenskt märke till exempel, men också för att vi inte hade den tillgången på nischparfym i Sverige, medan i en parisisk kontext så var ju Byredo ett av flera andra nischmärken och så vidare. Men de är ett bra exempel för liksom för svenska lyssnare och för de som har vistats här liksom.
Ja precis, så det är också ett jättebra exempel på liksom hur man igen själva juicen och typ formgivningen samspelar. Alltså det är ju en väldigt någonting som jag kommer ihåg då verkligen i liksom när nischparfymen kom till Sverige eller vad man säger i liksom dess barndom, alltså då för ungefär 10 år sedan så minns jag att man väldigt ofta när Byredo omskrevs eller omtalades så var det just det här att alla flaskorna ser likadana ut. Att
det var
någonting väldigt speciellt. Och det så är med nästan all nischparfym ligger ju till så liksom. Men då var väl det någonting som var väldigt, som kändes väldigt nytt och som kändes lite speciellt.
Ja men verkligen liksom. Och jag tror att det är ju också, alltså nu om man till, alltså nu idag var jag på liksom invigningen av NKs nya, alltså på en liksom supertrevlig pressfrukost för liksom NKs nya avdelning, och nu har de tagit in liksom, nu är det nästan bara nisch på NK, om man inte tänker på de här liksom klassiska make-up-märkena och just sådana grejer. Och det är så himla, det känns så symptomatiskt för den här utvecklingen att liksom nu är nischen den nya mainstream.
Ja precis,
sätt,
det är
liksom.
Det som är parfym på något sätt. Det är liksom,
ja men precis.
Exakt.
Vilket gör också att så här, ja, men Chanel och Dior, då får de släppa dyrare exklusiva linjer där de tar ut svängarna lite grann och liknande. Så att det är en intressant rörelse. Så att vilket betyder att idag så har ju det kommit en ny, alltså det kommer ju alltid motreaktioner mot saker och ting, precis som i konstnärlig litteraturen. Så att nu när liksom Byredo är mainstream, då måste ju någonting annat vara nisch.
Just det.
Så att då har det kommit en ny våg nu till exempel med mycket liksom små independent parfymörer som gör liksom helt och hållet sitt eget race. Det är liksom som, vad ska man säga, det är parfymvärldens svar på garage rock ungefär. ungefär liksom, ja, att man gör, man jobbar väldigt väldigt småskaligt, jobbar väldigt väldigt konstnärligt, och det behöver inte vara liksom att det doftar blockljus, utan det kan vara att man bara liksom jobbar med vissa typer av liksom råmaterial som man sourcar på ett speciellt sätt, eller man har en väldigt tydlig liksom konstnärlig ingång till parfymämnet där man skapar väldigt mycket på sina egna just premisser det. Kanske, och inte så mycket i förhållande till vad som ska sälja och inte till exempel.
Nej, men lite så, det är som att Byredo har liksom blivit Starbucks nu, och nu vill man köpa sitt kaffe på ett litet personligt
café. På ett litet drop coffee ställe ja, liksom, exakt. Ja, men så det är intressant, och då får man ju se sen när de här småfirmorna blir tillräckligt välkända, så kommer de köpas upp av större företag, och så kommer det hända saker med dem. Så det här känns som ett liksom, det känns som något slags
ett evighets.
Ja, men något slags ja, men kapitalismens samsara på något sätt, att det bara vaggar, det vaggar fram och tillbaka, men det positiva är att det hela tiden kommer ny bra parfym.
Ja,
så att det är positivt ur, det är positivt ur konsumentsynpunkt, för att det är en slags demokratisering av parfymämnet som har skett.
Ja, precis, och sen så kan det ju verkligen bli så att bubblan spricker också, alltså lite som en liksom så kallade svenska modeundret, där det fanns liksom för ungefär 10 år sedan massa små märken som inte finns längre idag liksom.
Nej, men exakt.
Så att det blir spännande att se.
Exakt.
Men det lämnar vi till framtiden.
Det lämnar vi till framtiden, och det har blivit dags att runda av faktiskt. Ett extra långt avsnitt idag.
Ett extra långt avsnitt, precis. Ja, du var ju som sagt på NK och gjorde lite intervjuer där, eller hur?
Ja, jag har faktiskt gjort det, så att vi kan ju säga det. Vi ska se hur det blev. Det var ju väldigt mycket folk och lite sådana grejer, så att jag ska gå igenom det material som vi har helt enkelt. Jag har varit mannen på gatan i folkets tjänst helt enkelt.
Knattade så att vi har då, jag har pratat.
Ja, men exakt, så att rea-redaktionen i form av Victor Langer har varit ute och testat det nya och det bästa och pratat med lite grundare och lite representanter och sådana grejer. Så att förhoppningsvis så kommer det ett bonusavsnitt snart från invigningen av NK. Men till dess, hör ni mina väldoftande, eller våra väldoftande lyssnare, så ja, vi säger som alltid att vi ses nästa gång helt enkelt.
Vi ses nästa gång.
Ha det så bra.
Ha det så gott. Hallå. Hej, hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.